Coachtipset med Kent Åkerman.
Hej och välkomna till Coachtipset med mig, Kent Åkerman. Nu är det måndag igen, härliga måndag. Och är det så att du lyssnar på torsdag så är väl klockan 17 nu när du har slått på 103,1 Coachtipset med Kent Åkerman. Och med mig som vanligt har jag Anders Hansson, min ständiga sidekick och alter ego, höll jag på att säga.
Jajamän, jag är alter ego där, det vågar jag inte riktigt svara på det.
Underbart, för idag kommer det handla om prestation. För vem och varför presterar du? För att vi lever i ett prestationssamhälle idag, skulle vi kunna lugnt säga. Det ska göras, det ska göras, det ska göras och presteras. Och inte minst jämföras med den man lever ihop med. Vem har vackrast fru, vem har vackrast man, vem har störst bil, vem har bäst jobb, vem har mest lön och så vidare. Och så ska man prestera och det ska vara så fint. Innan man bjuder hem ska man städa, man ska fixa och trixa. Och någon som vet mycket om det här är dagens gäst som vi kommer att träffa alldeles lite senare. Så varför ska du lyssna idag? Ja, vill du kunna säga nej lite mer? Vill du hitta en balans mellan det som är good enough och det som är jättebra? Vill du få lite tips och tankar på temat prestation för vem och varför, så ska du hänga med coachtipset med mig, Kent Åkerman.
Vi har din åsikt, din synpunkt, din reflektion. Ring till coachtipset med Kent Åkerman på 072-302-4210 och kom rätt in i studion. Du kan också smsa eller skicka e-post till radio@coachtipset.se eller gå in på vår Facebook-sida Coachtipset Radio. Mess eller telefon rätt in i studion 072-302-4210.
Ja du Anders, att vara good enough, perfektionist, prestationsångest och kontrollbehov sätter krokben för människors hälsa långt mer än det resulterar i just perfekta prestationer, hävdar dagens gäst. Och dagens gäst är Elisabeth Gummesson. Vad säger du om perfektionist, prestationsångest? Vi pratade ju för några veckor sedan med Thomas Ravelli kring prestation och så vidare. Nu kommer vi tillbaka till det här, prestation för vem och varför.
Ja, det är bara att hålla med, håller jag på att säga. Alltså, hon har ju verkligen en poäng i det hon säger och det är nog ett problem för väldigt många. Och jag kan känna att man själv dras med lite grann i det där. Det är liksom en anda i samhället på något sätt nu för tiden. Att, just som du säger, man jämför sig mycket med andra. Men jag tror ändå någonstans att den största pressen, den är den man sätter på sig själv. Man liksom skapar det här att andra tycker så här och så här om mig och jag måste prestera. Men det är egentligen många gånger i ens egen hjärna man skapar de här.
I den verkligheten på insidan som jag brukar kalla det. Du lever i två verkligheter. En verklighet som är på utsidan och en verklighet som är på insidan. Och frågan är vilken är det som påverkar det mest. Och det är den som du anser är, det är där det finns på insidan.
Jag tror det. Sen är det klart att samhällsandan någonstans kanske framkallar den i viss mån också.
Okej. Å andra sidan så väljer väl du kanske det sen då. Vi får väl se.
Ja.
Så frågan är, hur gör du? Vår gäst idag är Elisabeth Gummesson som har skrivit boken Good Enough bland annat. Och nyligen så kom hon ut också med Svartsjuka akuten. Så att Elisabeth kommer vi höra lite senare. Och hon säger bland annat, varför inte bara vakna där på morgonen och ligga där och duga? För du är ju bäst redan som du är. Så frågan är, hur gör du?
Coachtipset med Kent Åkerman, din sparare och motivation i vardagen.
Amazing Grace med Susan Boyle, och det väcker lite härliga minnen från en tid när jag jobbade som reseledare och reste bland annat upp i Skottland när vi passerade mellan engelska gränsen och Skottlands gränsen, Cheviot Hills, så satt jag alltid på den här och jag fick rysningar. Och Susan Boyle med hennes pipa, hon vann ju Britain Got Talent för något, ett par år sedan och sådant. Hennes pipa är ju helt underbar. Prestation var det hon gjorde där, att vinna Britain Got Talent. Och prestation för vem och varför är vad vi ska diskutera idag. Och våran gäst är Elisabeth Gummesson som är känd författare och föredragshållare. Och själv satt fast i den här prestationsfällan. Hon är idag professionell coach och arbetar både med individer och grupper. Hennes perfektionistfälla höll på att kosta henne livet, och i sina böcker så delar hon med sig av sina erfarenheter och ger väldigt handfasta råd. Och det kommer du också få så småningom här när vi ska prata med Elisabeth Gummesson. Då står vi här Kungsbacka teater, och Elisabeth Gummesson ska alldeles strax gå in på scenen och hålla sin föreläsning Good Enough. Och jag har träffat några här i foajén. Får jag ställa en fråga då? Vad är det som har dragit dig hit?
Ja, jag tycker att hon är väldigt trevlig att lyssna på, att det är verkligen en coaching och man funderar på vad det är man lägger sin tid på.
Så vad är det du vill ha ut ur den här dagen då?
Ja, lite energi skulle jag vilja säga. Man vill ha mera tid och kvalitet i det man gör.
Och om jag säger prestation, vad innebär det för dig?
Att man ska vara nöjd med det man presterar själv och känna en tillfredsställelse i det.
Hur ser du då? Har det blivit mer krav på prestation idag jämfört med bara för några år sedan?
Absolut. Både privat och med jobbet, tycker jag.
Vad är det som har gjort detta, tror du?
Ja, det är väl samhället i stort, att man ska räcka till mycket och man ska hinna med och resa och all teknik och allting.
Man vill så mycket och det är så mycket information överallt. Tror du någon skillnad mellan män och kvinnor?
Ja, det tror jag. Absolut. På att vi har nog, som kvinna har man nog väldigt höga prestationskrav. Både liksom med jobbet och med familjen. Män också i och för sig, men det är nog på olika sätt.
Okej, så det är större krav. För jag är ganska övertygad om, när vi fyller nu arenan här 400 personer, så kommer 90% vara kvinnor som sitter där inne. Vad tror du om det? Har jag rätt?
Det är säkert så att det är så, tyvärr.
Där hörde vi några av förväntningarna som en deltagare på Elisabeth Gummessons föredrag Good Enough hade när jag också lyssnade på henne. Så är du intresserad av att få ta del av vad hon säger och tycker och tänker för att få mer balans i ditt liv, så fortsätt att lyssna på coachtipset med mig, Kent Åkerman, på 103,1 måndag mellan 10 och 11, torsdagar repris 17-18 och söndagar 9-10.
Hej, jag heter Nina Jansdotter. Jag är coach och författare och du lyssnar på coachtipset med Kent Åkerman.
I want to break free, och ibland kanske det är så som vi känner att vi vill frigöra oss från den prestation och de kraven som finns hela tiden, och frågan är om de är på utsidan eller insidan. Våran gäst idag är Elisabeth Gummesson som är inspiratör, författare, och hennes egen perfektionist höll på att kosta henne livet, och nu lever hon sin dröm genom att hjälpa andra att göra detsamma, alltså leva sina drömmar. Hon har skrivit Good Enough, och i januari i år så släppte hon boken Svartsjuka akuten. Hon var också sommarpratare med ett underbart sommarprogram i P1 förra året. Jag hade möjligheten att träffa Elisabeth för ett litet tag sedan för ett snack kring prestation, Good Enough och så vidare. För hon reser ju som anlitad föreläsare, så reser hon land och rike runt, även utomlands, och talar inför små och större publik. Gäng. Som sagt, ibland är det öppna föreläsningar och ibland så är det ute på företagen, och det handlar om ledarskap, det handlar om prestation, det handlar helt enkelt om att bli ännu mera good enough, du duger som du är. Jag träffade Elisabeth efter att hon hade hållit föredraget och ställde frågan, krav, har det med lust att göra? Och då blir det väl inte krav, eller hur ser du på det, Elisabeth?
Ja, det är klart att det finns saker som jag tycker är kanske mindre roliga att göra, men jag måste bara göra dem i alla fall, därför att jag har åtagit mig ett uppdrag eller jag har sagt ja till att göra någonting, och då behöver jag göra det. Det kanske inte är den roligaste arbetsuppgiften, men då försöker jag inte hålla på att tänka så mycket och känna, utan bara gör det. Samtidigt så har jag hela tiden, jag går tillbaka till min ryggrad. Finns det lust? Finns det glädje? Finns det utvecklingsmöjligheter? Och rimmar det här med det jag vill göra? Mitt mission är att jag vill vara med och bidra till att människor ska öka sin livskvalitet. Och den måste finnas med i allt jag gör. i allt jag gör. Föreläsningar, böcker, jobba med människor, skriva artiklar, delta i en debatt. Vad jag än gör så måste det finnas med. Så det är väldigt lätt att gå tillbaka till mig och checka av om det finns där. Annars så stryker jag det.
Du har en mission. Hur många människor där ute borde ha en mission? Som sagt, vad det här är syftet med mitt liv. Att formulera den frågeställningen. Detta är syftet med mitt liv. Möter du människor som klart och tydligt har det?
Ja, det gör jag. Och det jag möter, det är ju människor som framförallt börjar ställa sig själv den frågan. Det behöver inte betyda att de har svaret en kvart senare, utan de börjar ställa sig själv frågan. Men problemet med att börja ställa sig själv frågan är att man måste ha så pass mycket mod att göra förändringen som svaret visar. Så börjar jag väcka frågor kring vilken relation jag lever i, så behöver jag faktiskt göra någonting åt det om det visar sig att det finns saker jag inte är nöjd med i min egen relation. För att jag viker ner mig på olika sätt eller att jag kompromissar ihjäl mina egna behov och drömmar. Och om man inte funderar så mycket på det där, då blir det ju egentligen lättare, för då behöver jag inte göra de där förändringarna heller. Men när jag sätter igång och ställer de här frågorna, väcker de här frågorna, börjar fundera på de här tankarna, det är ju då jag sen måste göra en förändring.
Kan det vara anledningen till att en del människor inte stannar upp och ställer sig frågorna?
Oh ja, absolut. En väldig rädsla för sina egna känslor. En väldig rädsla för vad ska jag känna? Vad är det jag tänker egentligen? Alltså vi går runt och låtsas väldigt mycket. Om vi skulle sluta med det så tror jag att vi skulle vara väldigt mycket ärligare mot oss själva. Och öka vår livskvalitet för att vi lever i sanning med det som... så som vi vill ha livet.
Elisabeth pratade om lust och glädje och sin egen mission. Min nästa fundering blir då 2 böcker och du har en tredje på gång. Är det inte så, Elisabeth, att du har krav på dig själv också?
Nej, bara de jag kan hantera. Det kan jag garantera dig, för att det är inte värt prestationerna att ta konsekvenserna av vad som händer när man har osunt prestationskrav. Jag vet att jag är handlingskraftig och att jag är målmedveten och kan klara av att få gjort det jag vill ha gjort. Och jag har jätteroligt på jobbet. Jag tycker det är urkul. Men jag har hittat ett sätt där jag kan hantera det på. Jag kan stryka en dag och tycka att äsch, nu den här dagen vill jag vara ledig istället, och då har jag inga problem med vad. Jag har aldrig dåligt samvete för någonting som jag inte får gjort eller så.
Hantera sina krav, stryka en dag, ha aldrig dåligt samvete var några tips vi fick. Min fundering då som jag ställde till Elisabeth när vi träffades var bekräftelsenarkomani och att skjuta upp saker. Hur ser du på det?
Ja, det finns ju till exempel en variant på det som handlar om att perfektionister ibland skjuter upp arbetsuppgifter för att kunna skylla på att de hade så lite tid. Ifall det skulle vara så att folk inte gillar vad de har gjort. Och även när vi står och applåderar någon som har gjort någonting och säger åh vad bra du gjorde det här, så säger de ja fast om ni bara hade haft lite mer tid, då hade det blivit jättebra. Så det är ju hela tiden ett skydd mot att... man ska komma nära, mot att behöva känna efter och tänka efter. För att vi är rädda för det som handlar om känslor och det mentala helt enkelt.
Uppskjutande är väl en av de saker som väldigt många människor har problem med. Man skjuter det på framtiden. Tips och tankar kring det?
Ja, att sluta tänka och bara göra faktiskt. Okay. Vi ibland så är vi så bra på att snacka om saker och ting. Men vi hade kunnat göra 3 gånger så mycket under den tiden vi pratade. Om vi bara satte igång. Människor som kommer och säger, åh jag undrar, jag tror jag kanske ska byta jobb. Och kanske hit och trivs inte riktigt så bra och så vidare och så vidare. Ja men ut och sök jobb. Skicka iväg ett gäng med ansökningar, då har du sökt lite jobb. Vi behöver liksom vara handlingskraftiga för att det ska hända någonting.
Och den gingen säger att vi har dagens citat som jag skulle vilja dela med mig. Reinhold Niebuhr, han har sagt så här: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Och det handlar mycket om acceptans och flexibilitet. Något som vi pratar om idag också med dagens gäst Elisabeth Gummesson. En av dem som lyssnade på Elisabeth vid hennes föredrag kommenterar tankarna kring vad är det med krav och prestation i samhället idag? Och fick också frågan, är det skillnad mellan tjejer och killar? Så här svarade personen.
Ja, det tycker jag väl att det är. Det handlar väl mycket om självkänsla och hitta den tycker jag. Och det är viktigt att och kunna det och tycka att man är bra ändå, även om man inte alltid presterar det bästa man kan kanske.
Så prestation är att alltid göra det bästa man kan hela tiden, är det så du ser det?
Nej, utan jag tycker att man måste kunna ha en bra självkänsla ändå, även om man inte alltid presterar bra. Att man ska tycka att man är bra ändå, även om man inte lyckas alltid.
Vad är att lyckas då?
Nej, men det är väl omgivningens tyckanden egentligen. Att lyckas på ett prov kanske, eller alltså skolan eller så, som i mitt fall. Att man ska alltid prestera i alla på jobbet, att lyckas där. Och
bland dina kompisar, tror du det är någon skillnad mellan tjejer och killar?
Men man säger ju det nu att tjejerna är så, att det är så mycket som man ska göra som tjej, att man ska vara snygg och man ska vara, alltså vara duktig på allt. Jag vet inte om killar ser det så också. Det kanske ökar bland dem också. Att man ska likna sina kompisar, att man ska, alltså det är nog mycket press därifrån också. Mycket krav och från föräldrar och så med, tror jag.
Du lyssnar på coachtipset med mig, Kent Åkman, och vi är mitt inne i en intervju med Elisabeth Gummesson kring att vara good enough, prestera och för vem och varför. När jag träffade henne för ett tag sedan så ställde jag också frågan, är det någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller krav och prestation?
Jag trodde det när jag började med det här. Då var jag mycket, mycket för att dela in i kvinnligt och manligt, och jag tänkte att det är kvinnorna som är perfektionister och stackars männen måste bara dammsuga ordentligt och göra alla sakerna som kvinnorna säger. Men jag har mött så många kvinnor som är tvärtom och män som är tvärtom. Så jag har liksom raderat ut den idén från hur jag uppfattar saker och ting. Det är många män som ställer oerhört höga krav på sig själv och lever ihop med en kvinna som inte tycker att det är så himla viktigt eller noga hur det ser ut hemma eller vad man bjuder på middag. Så jag tycker att alla de där myterna ställs på skam när man börjar faktiskt umgås och prata med människor. Då ser man att det är inte riktigt så där enkelt som att vi bara kan dela in det i manligt och kvinnligt.
Hur kommer det sig då att det är så få män som kommer till föredragningar, föreläsningar? För jag som man då, som håller föredrag kring mera flyt, motivation, arbetsglädje och så vidare, ser ju också när det öppnar föreläsningar att det är fler kvinnor som kommer. Männen är inte i samma utsträckning där och nyfikna på det. Vad tror du det beror på?
Ja, de är inte där, men de är nyfikna på det i alla fall. Det kan jag lova dig. Det finns inte en tradition i att män gör det här tillsammans, går på föreläsningar tillsammans. Kvinnor har en annan tradition i att man gör såna här saker tillsammans. Män gör andra saker tillsammans. Men oj vad många nyfikna män det är. Och som tur är så är det väldigt många smarta personalchefer som köper in, beställer in föreläsningar, de här ämnena, till sina arbetsplatser. Och så kan man möta männen där istället. Och då sitter de ibland och är lite så här avvaktande först, men det blir fantastiska stunder tillsammans, därför att det är klart att de är lika nyfikna och intresserade på de här ämnena som kvinnor är. Det är ingen skillnad, det är bara det att vi har inte riktigt, det finns ingen tradition för det, men det är bara att vända på det. Det jag menar, alla män som lyssnar på det här kan gå, dra sitt killgäng tillsammans och gå på föreläsning. Går lika bra som att gå på fotboll.
Nu blir jag lite nyfiken, Elisabeth, vad gör du ute i organisationer?
Och den senaste tiden har det varit väldigt mycket förändring, attityder kring förändring, motivera personal, inspiration till personal, väldigt mycket individuell utveckling som å andra sidan kan stärka gruppen. Idag när det är många företag som har dragit ner och den personalgrupp de har måste jobba hårdare och också naturligtvis gärna vara mer motiverade fastän deras kanske närmsta arbetskompisar har fått sparken. Så det är väldigt mycket som handlar om förändring, men det är också mycket ledarskap. Ofta samlar man ihop liksom företagets alla olika chefer, mycket ledarskapsfrågor, därför att när du jobbar med chefen på ett smart sätt så kommer det att gynna alla som är under chefen också.
Det handlar alltså mycket om förändring och ledarskap. Och då ställde jag en fråga om chefers mottaglighet för att få människor att växa.
När man inte är öppen för det, då handlar det om ens egen rädsla. Därför att en ledare som återigen är trygg i sin position och trygg med sig själv som person och har jobbat med liksom relationer på olika sätt, så den kommer inte vara ett dugg rädd för att andra människor ska växa. Det är ju bara häftigt att se hur en personalgrupp utvecklas och den ena klarar av något som den aldrig trodde att den skulle göra. Men om jag är orolig som ledare och osäker och har låg självkänsla och lågt självförtroende och inte liksom respekterar mig själv på det sättet, då kommer jag aldrig klara av att andra människor växer runt mig. Och det är därför jag menar på att det är så viktigt att börja med ledaren, för då gör vi en förändring där. Ja, då har vi plötsligt en förändring för väldigt många människor samtidigt.
Så den gamla klyschan då att led dig själv först innan du leder andra, den är sann man tror?
Ja, den är väldigt sann. Sen är det många som leder andra som låtsas att de leder sig själva. Men det syns rätt tydligt om man skrapar lite på ytan.
Risken är kanske då att maktmedlen kommer då, att de slår näven, pekar med hela handen, slår näven i bordet och så vidare, eller?
Ja, fast ibland måste man faktiskt våga fatta beslut också och våga peka med hela handen.
Men inte hela tiden va?
Men inte hela tiden om man inte jobbar i en sån verksamhet, för man behöver titta. Det är inte, coaching passar inte för alla verksamheter och alla ledarskap. Och det är också viktigt att veta när man är ute och pratar om coachande ledande ledarskap att det är inte varje stund, utan det är ibland kan man använda coachande ledarskap. Och andra gånger måste man våga säga, nu gör vi på det här sättet, jag har fattat det här beslutet, det här är som det blir. Och stå för det. Så det ska användas på rätt sätt.
Här hörde vi Elisabeth kommentera att det handlar om att fatta beslut och också ibland peka med hela handen. Det ska användas på rätt sätt. Vi kommer att diskutera vidare med Elisabeth Gummesson alldeles snart här. Men nu ska vi ta och dansa med oss själva.
Hej, jag heter Thomas Ravelli. Lyssna på coachtipset med Kent Åkerman.
Då är vi tillbaka tillsammans med Elisabeth Gummesson. Jag ställer frågan till Elisabeth kring det här med coachning som begrepp och fenomen. Hur ser du på det?
Jag ser absolut att det är någonting som är här för att stanna. Däremot så tror jag inte att alla som hoppar på coachutbildningar automatiskt blir jättebra coacher. Ens kanske vill bli coacher, för att det finns många som är liksom nyfikna på ämnet som sådant. Men att bli en bra coach, alltså utbildningen är verkligen bara steg ett. Sen är det så mycket som kommer efter det som kommer att visa på om man blir en bra och fungerande coach eller inte. Coaching tycker jag är här för att stanna, därför att det visar ju att vi inom coachingen kan coacha oss själva på ett helt annat sätt. Genom att ställa frågor till oss själva, coacha varandra. Alltså då är man ju inte inne i ett professionellt coachingförfarande. Men idén som sådan är oerhört användbar. Däremot är det så, vilket jag märker mycket när jag är ute och jobbar, att det är många människor som har saker som står i vägen för att coaching ska kunna bli komma till stånd överhuvudtaget och genom.
Som exempelvis vadå?
Sorg, smärta, upplevelser som vi har varit med om som vi inte kan komma ifrån, bitterhet, ilska, rädsla, oro. Och av det skälet så har jag även utbildat mig inom det som heter sorgbearbetning. Därför att jag upptäckte att i vissa fall när jag coachade så hjälpte det inte. Och då började jag titta på vad är det som har hänt här egentligen? Vad är det som står i vägen? Och då var det oftast någon slags sorg. Alltså det behöver inte vara en person som har dött runt den, utan det kan vara att man har drömmar och förhoppningar som inte blev av. Att man har blivit utsatt för ett svek eller någonting som inte släpper. Och därefter så har jag börjat jobba mycket mer med att ta hand om sorgbearbetningen i första hand och få de där sakerna att släppa som står i vägen för att sen kunna använda coachingen. Och det egentligen borde det alltid vara en sån kombination med det, för det är det bästa.
Och Elisabeth, hur ser du då på alla coachutbildningar som finns?
Ja, alltså det är svårt att ha en åsikt om jag inte har tittat på det, tycker jag. Men alltså det är ungefär som att för att du har körkort behöver inte det betyda att du är en bra bilist, eller hur? Utan du har lärt dig samma regler som alla andra som har tagit körkort. Men sen hur du kör, det står inte på körkortet. Och det är på samma sätt med de här olika utbildningarna som handlar om liksom människovårdande utbildningar. Att Det finns ingenting som säger att bara för att du har gått en viss coachutbildning eller lärt dig den tekniken så är du jättebra i det här. Utan det är andra saker som spelar in. Och det handlar hela tiden om att ha otroligt stor ödmjukhet och respekt för de människor som sitter framför dig. Men också våga putta dem i ryggen så att de kommer någon vart. För coaching eller allt det arbete jag gör handlar inte om att sitta och lyssna på någon som ältar sina gamla problem, utan måste komma framåt också.
Slå näven i bordet, säga stopp och utmana dem till att göra någonting annat. Är det så du tänker?
Ja, fast jag skulle aldrig slå näven i bordet och skrika stopp. Jag är mycket snällare än så.
Du är ju en känd författare och du har släppt Svartsjukeakuten i början av 2010. Hur kommer det sig, temat svartsjuka?
Därför att jag fick så många mejl och brev och telefonsamtal och folk som stötte på mig och sa att du, det här med svartsjuka, alltså det är jättejobbigt och jag känner mig svartsjuk i de här situationerna, eller jag drabbas utav min partners svartsjuka och vad ska man göra med det? Så när jag hade skrivit klart min första bok och ville skriva en till bok, så var det faktiskt det enda ämnet som stod fullständigt självklart att det skulle komma en bok om svartsjuka för att kunna hjälpa de människor som står i det. Och den har skrivits på ett sätt där jag har använt olika metoder på de här människorna som har velat delta i att testa olika sätt. Att reagera på andra sätt istället för med svartsjuka. Att stärka sig själva, bygga sin självrespekt. Och sen har jag då utverkat en metod som faktiskt botar svartsjuka, trots att vi inte tror att det går.
Så svartsjuka är en sjukdom, anser du då? Vi ska bota den.
Ja, det är en sjukdom till så mått då att den i alla fall förstör på ett fruktansvärt ohälsosamt för människor i deras relationer. Den som är svartsjuk och befarar då att den här relationen ska förändras eller kanske att personen ska lämna, det är precis det som händer, därför att man orkar inte leva ihop med någon som har det på det sättet. Så det är liksom dags att alla svartsjukingar får hjälp. Och det är jag väldigt glad för, att den här boken har hjälpt många som har berättat att de har gjort på det här sättet och använt sig av övningar och annat i boken.
Om vi tar svartsjuka, avundsjuka, och så kopplar vi det till Nanne Grönvalls låt Jag är så avundsjuk. Och så kopplar vi det till krav, prestationer, alltså... Kan vi inte se svartsjuke, avundsjukesyndromet i koppling till att jaha, den kan och den fick och så vidare. Var det så du resonerade när du började? Nu har jag inte själv läst Svartsjukeakuten ännu. Men tar du sådana vinklingar där också?
Nej, jag kopplar inte ihop de ämnena så konkret på det sättet som du beskriver. Men däremot så handlar ju allt det här om att stärka sig själv. Att bli trygg med sig själv. Att lägga tid på att jobba med relationen till sig själv. Därför att i good enough-ämnet så är det ju så att då blir man inte lika fokuserad på sina prestationer. Och man vågar till och med göra sitt absolut bästa på ett annat sätt som man kanske inte vågar annars. För då presterar man av rädsla för att göra fel. Liksom. Och på samma sätt så är det ju med avundsjuka och svartsjuka. Att är du trygg med dig själv och känner att du är en bra person och du gillar den du är, då är du inte svartsjuk eller avundsjuk på det där sättet. Så att liksom kärnan kommer ju från samma ställe. Och ta som hand om på samma sätt genom att bygga sig själv på ett bra sätt och visa respekt för sig själv och umgås med sig själv på ett hälsosamt och skönt sätt. Så behöver du inte någon av de där böckerna.
Jag ställde också frågan till Elisabeth kring... Använder du specifika verktyg och tekniker, och då fördjupade hon tanken kring det mänskliga mötet istället. Så här sa hon.
Ja, jag svarar på den andra frågan, oförskämt få. Ibland, många gånger så får jag frågan så här, vilka verktyg har du och vilka tekniker jobbar du med? Och jag tänker alltid samma sak, jag jobbar med människor. Jag jobbar inte med verktyg och tekniker, jag jobbar med människor. Varje möte med en person som jag arbetar med är ett nytt möte. Om jag skulle sitta med en massa tekniker och verktyg som jag skulle tänka, oj, den där, jag måste hitta något tillfälle att använda den där tekniken. Då har jag liksom lämnat det här mötet, jag är inte där längre, jag är inte i ett möte med den här personen. Så mindre och mindre och mindre. Sen kan det finnas övningar som jag kanske drar fram och så. Men mötet mellan två personer räcker alldeles utmärkt.
att man får öppna sig, prata om det som är problemet, prata om det som sen är det man skulle vilja och så vidare, och sen lösa det på den vägen. Det är så du menar?
Ja, det är så jag menar, och det bygger på att jag kan ha en hel bank av verktyg, men om personen framför mig inte känner 100% förtroende för mig, då spelar det ingen roll hur många olika licenser och utbildningar och grejer jag har. Förtroendet, att inte bli dömd för det man berättar och det man står i, att känna att det finns respekt, att känna att det finns en äkthet i viljan att hjälpa den här personen. Sådana saker blir mer och mer viktiga.
Respekt, äkthet, tillit, ja, det är färskvaror, sa Elisabeth här. Du har ju en färskvara också till oss, Anders. Vad är din låt för dagen? För du har ju möjlighet att spela din egen låt varje tillfälle. Så vad är din låt för det här tillfället?
Jo, idag så hittade jag den perfekta låten, tyckte jag.
Ja, perfektionisten i dig.
Det är vår älskade vän Joakim Tåström som har skrivit en låt som heter En perfekt värld, som jag tycker beskriver just det här problemet på ett mycket bra sätt.
Underbart.
Här kommer den.
Du lyssnar på coachtipset med mig, Kent Åkerman, och emellanåt så ger vi dig väldigt konkreta tips. Och här skulle jag vilja ge dig ett enkel egoboost, brukar jag kalla den, när jag är ute och håller föredrag själv. Att stanna upp emellanåt och reflektera och ladda på din egen självkänsla genom att bara svara på 3 enkla frågor. Är det så att du lyssnar på detta nu, har en penna och papper redo, så skriv ner tankegångarna direkt. Vad jag skulle vilja att du gör, det är att fundera på och skriva ner 3 saker som du är tacksam över i ditt liv just nu. 3 saker som du är tacksam över. Och sen fyller du på med 3 saker som gör dig stolt, som du är stolt över. Du behöver inte bara vara stolt just idag, utan stolt, ta med allting som finns i ditt liv, både på jobbet, hemmaplan, överallt. 3 saker som du är stolt över. Skriv ner det. Och den sista biten, 3 saker som gör dig glad. Så 3 enkla frågor som jag brukar kalla världens härligaste egoboost. 3 saker som du är tacksam över, 3 saker som gör dig stolt och 3 saker som gör dig glad.
Coachtipset med Kent Åkerman, din sporre och motivation i vardagen.
Vi vill alltså vara din sporre och motivation i vardagen, och det gör vi genom att ha gäster här i studion. Idag så är det inte i studion, utan det är en intervju som jag har gjort med Elisabeth Gummesson för ett tag sedan när hon höll ett föredrag. Och föredraget heter då Good Enough, som också är namnet på hennes bok Good Enough. När jag träffade henne så ställde jag frågan till Elisabeth på följande sätt. Avslutningsvis då, kan du ge oss 2 snabba tips för att vara just mer good enough?
Det första tipset måste vara att dela in vad du ska göra i jättebra eller good enough. Alltså att du själv, att du lär dig att prioritera. Vad är det du behöver göra riktigt, riktigt bra den här veckan? Och vad kan du göra good enough? Och vad är det? Hur gör du det i så fall? Så att börja skapa lite medvetenhet kring när du inte behöver prestera till 100%. För att sen kunna göra det verkligen där du vill prestera riktigt. Good enough-tänket betyder aldrig att du ska göra sämre prestationer. Tvärtom, de du ska göra bra ska du göra så fruktansvärt bra så du gör bättre än vad du någonsin har trott. För att sen spara kraft och energi på annat som inte är så viktigt.
Så vad du säger då, inte välja utan välja bort. Allt det här är inte viktigt. Ta det som är viktigt och det andra, okej, låt det gå. Det är så du menar.
Ja, när man väljer bort, då väljer man ju till något annat. Så ofta är vi så rädda för vad vi ska välja bort. Men grejen är att vi väljer till det som vi vill göra istället. Så det, för det var det första tipset. Så det andra tipset handlar om att ibland misslyckas vi. Och då finns det någonting där vi behöver lära. Det är bra information vi har i det. Lär av missarna istället för att slå på dig själv när du har misslyckats med någonting.
Så misslyckas ofta, det är vad du säger.
Jag kanske inte ska sträva efter att misslyckas hela tiden. Men när du misslyckas, det kommer alla att göra. Alla misslyckas. Men frågan är hur vi hanterar våra misslyckanden. Vissa människor lär sig på missarna. Och andra människor blir oerhört destruktiva, ältar och oroar sig och går ner sig av sina misslyckanden. De kommer heller aldrig längre.
Du pratade tidigare, Elisabeth, om att bara ligga där och duga, och det är något som du säger i ditt föredrag också. Vad är det största hindret då för att njuta av sitt liv och bara ligga där och duga, som du säger?
Det är jag själv. Jag själv är det största hindret. Alltså inte, varje person är själv sitt största egna hinder. Därför att det är vi själva som begränsar oss mest. Det är inte andra som sätter upp hinder för oss. Därför att gör de det, då är det bara vårt förhållningssätt som det handlar om. Ska jag låta folk stoppa mig? Ska jag låta människor hindra mig att göra det här? Ska jag få vara så här glad när jag är det och skratta högt fast att andra blir irriterade? Ja, bra. Då har jag inte hindrat mig själv längre. Så jag själv är mitt största hinder. Så jag behöver liksom ta mig över mina egna barriärer först. Och då blir det helt ointressant med vad andra försöker liksom göra mot mig.
Slå hål på myten om att jag måste vara så perfekt hela tiden. Och det, då är vi tillbaka till där vi började någonstans. Perfektionisten. Ingen är perfekt. Vi är bara människor och alla är good enough.
Ja, och ibland kan man till och med få säga att nej, men idag blev det perfekt. Det är okej, det går bra det med.
Så det är helt okej att skryta, vara good enough, men ändå att lyfta fram sig själv.
Ja visst, ibland har jag jätteroliga övningar där folk får, när jag jobbar med större grupper, där de får skryta om sig själva inför varandra. Det finns ingenting som är så svårt för folk. Jo, det finns ju andra saker också, men oj vad vi har svårt för att berätta vad vi har gjort bra eller vad vi är stolta för. Då börjar vi säga saker som jobbet eller barnen, det är ju andra saker. Men jag själv då, vilken egenskap är jag mest stolt över? Så absolut, skryt på, det går jättebra.
Okej, så vi ska skryta mer om oss själva nu, har vi hört och förstått och se stoltheten. Och skryt på, det går jättebra.
Ja, men det är bra. Det är ju kul, va?
Ja, men det
gillar vi ju.
Ja, men skryt. Vi brukar ju göra det så där. Vi skryter lite att vi är så duktiga och det är så många som ringer in och det är många som lyssnar och så, eller hur?
Ja.
Och du som lyssnar där ute nu, ring in. Du är alltid jättevälkommen. Jag ställer sedan slutligen frågan till Elisabeth. Vad behöver du själv jobba med? För det är väl så att du blir aldrig färdig. Och då sa hon så här.
Ja, jag behöver jobba med till exempel hur mycket tid jag ska ägna åt olika sådana där lite enstaka uppdrag som jag har. För återkommande uppdrag, då vet jag oftast hur lång tid det tar och hur mycket jag ska förbereda mig för något. Men ibland när jag får så enstaka uppdrag och det kanske är ett nytt ämne, det kanske är någon som jag skräddarsyr jobbet för, då kan jag sitta lite väl längre och pilla och finslipa och sen ändå inte riktigt tycka att det blev bra och sådär. Jag kan vara hård mot mig själv om det inte har blivit bra, på riktigt inte blivit bra. Så där behöver jag jobba med att ta den där andningspausen först och säga men nu gjorde jag det här och det blev på det här sättet och imorgon tittar jag på vad det var jag hade kunnat göra annorlunda. Jag har blivit väldigt bra på att lata mig hemma däremot.
Underbart. Och nu är det lördag som sagt när vi gör den här intervjun, så att jag ska få släppa iväg dig helt enkelt, Elisabeth. Du ska ta tåget hem och du har skrivit en mängd nya härliga sidor på din nya bok. När kommer den förresten?
Den kommer till nästa månadsskifte, augusti-september, alltså hösten 2011 kommer den.
Härligt, lagom till bokmässan då, så lär vi synas där, kan jag tänka mig. Tack jättegulliga rara du för att jag fick intervjua dig idag. Tack snälla Elisabeth.
Tackar, tackar så mycket. Så länge det finns människor som älskar, så länge finns det
hopp om en ljusare värld. Elisabeth Gummesson gav oss en hel del hopp om en ljusare värld, precis som Thomas Ledin gjorde i låten med samma namn. Om vi då ska ta och sammanfatta den här timman, för som vanligt så går ju våra timmar alldeles för fort. Vad tar du med dig från dagens övningar, Anders?
Ja, jag tar med mig just det här att det är faktiskt någonting man måste tänka på, att hela tiden motarbeta den här andan av perfektionism som kan liksom väldigt lätt ta över ens medvetande.
Och att det är helt okej och du behöver inte göra allting klart, utan bara stanna upp, kanske vara i nuet och njuta av att bara vara, för att livet passerar ju samtidigt som vi tänker
det
på något annat.
Ju det, va? Ja, det är. Men just det här hon säger att man kanske ska fokusera på att göra vissa saker väldigt, väldigt bra. Och de sakerna man är noga med att de ska bli väldigt bra. Och sen så behöver man inte göra allting annat så himla perfekt.
Just det
tycker jag är mycket, mycket klok Klokt sagt.
Kloka tankar, kloka tankar från en klok Anders och från Elisabeth Gummesson som var dagens gäst här i coachtipset med mig, Kent Åkerman. Och det är ju så här att vill du lyssna på tidigare program, vi har haft många intressanta personligheter med oss, så går du in på radio.coachtipset.se där du kan lyssna på allt, och då behöver du inte lyssna på musiken utan du kan ladda hem det, och då har du cirka 45 minuter som du kan ha i din iPod eller iPhone eller hur, på vilket sätt du nu kommer och lyssna på oss. Givetvis går du också med i vår Facebookgrupp och kommenterar och är med i vår dialog, för att vad är det vi vill med det här programmet? Jo, vi vill ju att vi ska fördjupa dialogen, fördjupa ämnen. Det ska inte bli någon snuttifiering, även om vi känner att timman springer på så fort. I nästa vecka så har vi frågan relationer, hur skapa och utveckla dem, och då kommer du att träffa en av de stora giganterna som Anders uttryckte dig själv här i våran paus. Hon är hett eftertraktad coach och en av de handfull utvalda föreläsare som får hålla i Tony Robbins event världen över. Anthony Robbins, den stora giganten, megacoachen. Conny Scotty Osterholt träffar du nästa vecka, och det handlar om relationer.
You know, when you're freshly in love, do you remember that? When you fell in love with your partner, with your wife, and you just see the world as beautiful, right? Yeah, and the one moment is even more magical than the other moment. So in the beginning, that takes care of itself. You sit on the stairs and you eat like a bunch of grapes and you have this beautiful time. And if you're in a relationship for longer, you sometimes don't take the time anymore to just do things that makes you feel good. Had the both of you. And so a magical moment is to really make an effort to create that when you're longer in a relationship. And to maybe do something you know that your wife loves. For me to do something I know my husband loves.
Ja, vill du höra mer utav Conny Scotty Osterholt så får du lyssna på coachtipset med mig, Kent Åkerman, nästa vecka, för då är Conny våran gäst där vi intervjuar henne och pratar med henne kring hur du skapar och utvecklar relationer. Finding Your Forever Love är titeln på hennes bok som hon släppte för ett tag sedan, och det är det som vi kommer fördjupa i en mycket spännande intervju nästa vecka. Så, vad säger vi om dagen då?
Ja, det gick väl kanon det här.
Det gick väl kanon det här, ja. Så
vanligt.
Ja, precis. Här ska vi vara riktigt goa och nöjda och glada. Vi ska skryta och vara nöjda och glada. Så jag heter alldeles underbart. Jag heter Kent Åkerman och du har lyssnat på coachtipset med mig. Så gör det rätta nu och njut av dagen. Tack för idag.
Tack för idag. Hej med er.
Hej.